Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Det här poddavsnittet görs i samarbete med Länsförsäkringar. Länsförsäkringar vill hjälpa alla blivande föräldrar att förstå hur viktigt det är att ha ett bra försäkringsskydd för den gravida och för det ofödda barnet. Ett ofött barn är nämligen helt oskyddat utan en gravidförsäkring. Lite mer information om Länsförsäkringar kommer i slutet av avsnittet. Idag ska vi prata om förlossningsdepression och det ska vi göra tillsammans med Elin Lampi som är psykolog från Finland. Välkommen Eli.
Tack så mycket.
Du kan väl presentera dig, både var du är verksam och så, och din bakgrund i det här ämnet.
Ja, jättegärna. Jag är legitimerad psykolog och har från början examen från Umeå universitet 2003. Efter det har jag jobbat några år inom barn- och ungdomspsykiatrin och sen väldigt många år med blivande och nyblivna föräldrar på Åland. Och det här är mitt största intresseområde i yrket, så det har jag verkligen snöat in på nu. Jag startade upp egen mottagning så att jag ska kunna jobba med det helhjärtat. Och jag har också skrivit en bok om förlossningsdepression.
Så det, och den boken heter?
Den heter Förlossningsdepression, ensam är inte stark.
Bra. Och den länkar vi till också på vår Instagram och i texten till det här avsnittet. Men du, vad är förlossningsdepression?
Förlossningsdepression är en depression som kan komma antingen under graviditeten eller under hela det första året när man har fått barn. Och egentligen för att beskriva det så är det viktigt att man först vet vad baby blues är, som är ett tillstånd som drabbar väldigt många. Man brukar säga ungefär 80% får det här baby blues. Och det är en sån här ökad känslighet som slår till ungefär 3 dygn efter förlossningen, när mjölken stiger. Och då blir man som kvinna väldigt, känslorna skruvar upp sig och man blir gråtmild. Man kan gråta för både liksom fina saker, att man är överväldigad, eller att man är sorgsen och ledsen. Och det här tänker jag också är en jätteviktig period att gå igenom, för att det fyller den funktionen att man blir lyhörd för lilla bebisen. Att man reagerar på alla små signaler och blir, ja, ställer in sig på att reagera på bebisen. Sen brukar den här svajigheten ge sig ungefär efter, ja, 2 veckors tid. Och för vissa så kommer det här tillbaka och blir mer liksom åt det här sorgsna hållet. Och för vissa så ger det sig aldrig överhuvudtaget, utan bara fördjupas och förvärras. Och då kan det handla om en förlossningsdepression istället.
Och då börjar den liksom där dag 3 och sen pågår den?
Det kan den göra, men den kan ju också komma tillbaka någon gång under det första året. Och vanligt är väl att man säger att det första 3 månader så brukar det, för de flesta, dyker upp en förlossningsdepression. De som får det vanligtvis inom 3 månader. Men sen har man liksom utökat det till att prata om hela det första året, eftersom det ändå är, förekommer för många. Mm. Ungefär för en tredjedel startade senare.
Och vad är tecknen eller symptomen då på depressionen?
symptomen är att man ofta man får svårt att känna glädje. Och det många sitter med en känsla av att man är i ett liv och en tillvaro som man inte alls vill vara i. Och ingenting är riktigt som man har tänkt sig. Det är vanligt att man brottas med känslor, att man har jobbigt med känslorna för sitt lilla barn. Många är likgiltiga eller också att det drar åt negativa hållet. Att man ångrar sig eller ja. Men det kan också vara de som faktiskt oroar sig jättemycket och håller hårt i barnet. Har svårt att ta emot hjälp och blir lite misstänksamma mot omgivningen. Jättemånga kvinnor har också svår ångest i kombination med det här ledsna. Och då har man svårt att sitta still och det är jobbigt att vara ensam hemma med barnet. Och man blir väldigt rastlös. Så egentligen ganska typiska depressiva symptom som dyker upp just i den här perioden då. Mycket skuldkänslor i föräldraskapet.
Mm. Hur skiljer man det från en annan depression då? Hur vet man att det är just en förlossningsdepression förutom det här rent tidsmässiga sambandet?
Det är väl egentligen, man skiljer det främst med det tidsmässiga sambandet. Men sen är det väl också, tänker jag, specifikt det här med att det är så mycket skuldkänslor kopplat till föräldraskapet och också i relationen till barnet. Att det är det liksom typiska, för det är ju här man ska bygga den här relationen och man ska bli förälder och det är så mycket förväntningar. Så här är det liksom, det är det som är det typiska som man ofta liksom får jobba med i behandlingar som jag tycker att är viktiga bitar. Och det som jag också kan säga om det här är egentligen att mående är ofta värst på morgonen och förmiddagen. Och sen brukar det för väldigt många lätta kanske eftermiddag och kväll. Och det kan ju vara att sambond, ens partner kommer hem från jobbet och man har lite delat ansvar. Och man känner att nu är jag klar av den här jobbiga dagen. Och så känner man kanske ganska mycket sig som sig själv på kvällen. Och det där kan lite lura också en att tro att nu har det gått över och nu är det bättre. Och sen kommer nästa morgon och så är det samma sak igen. Så där ser måendet ofta ut.
Om man är en person som har haft depressioner tidigare, som inte har då haft med graviditet eller förlossning eller barnafödande att göra, och så får man då ett skov under det här första året, räknas det ändå som förlossningsdepression då? Eller gör man någon diagnostik där som man försöker skilja på att men det här är nog den vanliga depressionen eller det här? För jag tänker att om man är deprimerad så kommer säkert skuldkänslor för barnet att komma i alla fall liksom.
Mm.
Men hur tänker man där rent diagnostiskt?
Man tänker nog att det är en förlossningsdepression om den liksom dyker upp det. Men man behöver sätta det i ett sammanhang. För att just när man pratar om risk och sådär, om det ska återupprepas och så har just den där biten betydelse. Att det är kanske en ny depressiv episod hos en person som har haft tidigare depressioner. Men att man kan ändå omnämna det i stunden som förlossningsdepression.
Mm.
Även om det är som i det stora hela ett återfall i tidigare depression.
Just det.
Mm.
Man pratar ju också om förlossningspsykos. Vad är skillnaden mellan förlossningsdepression och förlossningspsykos?
Förlossningspsykos är ett ganska ovanligt tillstånd. Man brukar säga att det är 1 eller 2 av 1000 kvinnor som drabbas av förlossningspsykos. Och här är det ofta kvinnor som har i grunden en psykossjukdom. Eller att man har en bipolär sjukdom i grunden. Så då är det ökad risk att man får just en förlossningspsykos. Och det ser ut så att man får väldigt snabba växlingar i känsloläge. Ofta vanföreställningar. Och det kan vara kopplat till lilla bebisen också. Att man får någon idé om att bebisen är besatt av en ond kraft eller så. Det är ofta man kan höra och se saker som inte finns. Och de som står bredvid en som person som är drabbad av förlossningspsykos ser ofta att det här är ett nytt beteende, en annan personlighet än vad personen har i grunden. Och det behövs då också i så fall snabbt omhändertagande inom vården. För här är det risk att man kanske faktiskt också skadar sig eller sitt barn. Men prognosen är bra om man bara får den där snabba hjälpen. Det är också viktigt att veta att bara man får snabb vård så kan man häva den där psykosen.
Mm. Kan man tänka sig då att man kan också få sitt första psykosskov efter en förlossning just för att det ändå är en ganska påfrestande både psykiskt och fysiskt period i livet liksom.
Mm,
man kanske inte har vetat att man inte haft en tidigare psykossjukdom diagnostiserad för att man inte har fått sitt första skov tidigare.
Mm. Man kan tänka det, och en utlösande faktor vad gäller psykossjukdom så är svår sömnbrist. Så att jag tänker att där har man ju mycket. Mm. Man är ju väldigt sårbar. Det är ju ofta en period med svår sömnbrist. Och det kan börja redan under graviditeten, just den här sömnbristen. Och speciellt känsligt brukar man tänka att det är från tredje trimestern och framåt med den där den faktorn just.
Mm. Just det. Du, nu sa du 1-2 på 1000 med förlossningspsykos. Hur ser den siffran ut just med förlossningsdepression?
Förlossningsdepression säger man att drabbar ungefär var sjätte mamma. Mm. Och om man ska översätta det i siffror så är det, handlar det om 16 000 kvinnor i året i Sverige. Så det är väldigt många kvinnor som drabbas. Och också en stark samexistens hos partnern.
Vad menar du då?
Att det är väldigt vanligt med en deprimerad mamma att också pappa eller medförälder också blir deprimerad.
Mm.
Så det är, man brukar säga var tolfte pappa.
Mm. Och vem är det som drabbas då, förutom att man är kvinna som nyligen har fått barn? Finns det några andra faktorer som gör att så ökar risken eller så?
Jag tänker att det finns ingen direkt orsak att peka ut, utan det är olika omständigheter som drabbar en. Så det är liksom inte viktigt att tänka att det är inte kvinnans fel, utan det är olika saker som kan inträffa i livet som ställer till det. Och man kan egentligen prata om det här tillståndet både utifrån hormoner. Att vissa är mer känsliga för en omställning i hormonnivå som är i den här perioden. Vissa har också mer PMS till exempel. Att det finns en ökad känslighet hos vissa kvinnor. Och sen kan det också vara en stor krock med förväntningar. Vad man har tänkt sig innan om föräldraskapet och hur det blir. Så krocken med verkligheten kan också ställa till det. Och olika saker som kan komplicera det då. Men det
fortsätt du.
Nej, jag tänkte säga att då, istället för orsaker så pratar man om olika sådana här riskfaktorer som kan, som vi ska gå in på dem och sammanfatta lite. Man har sammanställt sådana här utifrån olika metaanalyser som egentligen är att man har tittat på ett stort antal studier då för att försöka med vissa metodkrav, så har man försökt lista liksom att vad finns det för riskfaktorer som gör att vissa drabbas. Och då har man till exempel tagit upp då tidigare depressioner som en sån faktor som kan öka risken att man får en förlossningsdepression. Sen kan det vara olika stressande händelser som händer under graviditeten, till exempel en förlust av en närstående. Det visar så gott som alltid på att man behöver någon form av hjälp och stöd i den perioden. Nätverket och att man har ett bristfälligt nätverk, bristfälligt stöd runt sig, det är en stark sån här riskfaktor. Och också att man kan ha en jobbig parrelation, att det är kämpigt i parrelationen. Det finns faktorer som också är kopplade till förlossningen, att man har jobbig förlossning, man har komplikationer kring barnet som dyker upp eller man har en jättekämpig amning. Och de här bitarna gör ju också att det går liksom inte helt åt förutse. Att man kan inte titta på en gravid kvinna och göra kopplingen att det här blir en förlossningsdepression. Man kan se risktecken, men det finns som sagt risktecken också kring förlossningen och den där första tiden.
Mm. Finns det någonting som man då, om man nu är nära en nyförlöst eller blivande mamma. Dels vad kan man själv vara uppmärksam på och vad kan partner, eller om det inte finns en partner men andra i närheten, vara uppmärksamma på?
Man kan ju vara uppmärksam, man kan vara uppmärksam på om man börjar få den där känslan att man är i det här läget när man faktiskt, man vill inte vara här, man har ångest och jobbigt att vara ensam och man har svårt att vila och man börjar liksom fastna i den där spiralen med mycket skuldkänslor. Så här börjar det ju liksom gå åt fel håll. Och många tappar också egna rutiner. Man liksom kan bli ganska aptitlös och man börjar hoppa över frukost och lunch och då blir det ju bara värre av allting. Så ett sånt här kan man vara uppmärksam på, och speciellt om det börjar hålla i sig. För just för att det ska räknas som en depression behöver det också vara minst 2 veckors tid ska det hålla i sig, och så gott som dagligen. Så här kan man ha lite liksom värderat. Är det en tillfällig svacka? Är det en sjukt jobb idag efter en jobbig natt? Eller är det någonting som bara blir så här ihållande?
Mm.
Och där ska man ju verkligen själv också vara uppmärksam på om man börjar få sådana tankar om att skada sig själv eller skada sitt barn, vilket är också tecken på depression. Det betyder ju absolut inte att man gör det och agerar på de här tankarna. Men jag tänker att det visar ju att man har det tufft och att man behöver hjälp utifrån. Så det är sånt som man själv ska i varje fall vara observant på. Och som partner eller som närstående anhörig så kan man ju också se, det kan ju bero lite på relationen då, hur mycket man uppfattar av måendet. För det är också en sån här, det är så skamligt så jättemånga undviker att berätta om det. Och kan också i vårdkontakter lite försköna eller förbättra sina skattningar, för att det är inget roligt att komma och sätta sig framför en människa som ska fråga hur man mår, och så säger man, men det är för jäkligt och jag tycker inte om mitt barn och jag vill lämna det tillbaks helst. Att det är liksom så himla jobbigt att erkänna. Så att det där är ju inget som man säger i första taget. Men har man ändå en tätare kontakt och man liksom har en ganska nära relation, så kan man ju kanske se en sorgsenhet och man kan ju se att personen i fråga kanske drar sig undan eller blir så här ovillig att ta emot hjälp, eller att man håller i barnet och hjälper så där. Sen tror jag att som anhörig så är det ju jätteviktigt den här biten att man frågar att hur mår du? Dels att man frågar det många gånger om, inte bara en gång. Att man är öppen för att våga få svaret. Och när man ska tänka på också kanske att avlasta eller hjälpa i vardagen, så behöver man alltid fråga att vad kan jag hjälpa med? För har man jobbigt att lämna bort det här lilla barnet och ängslas över det, så då blir den hjälpen inget bra. Om man säger att men jag tar bebisen och går och lägg dig. Samma sak, har man svår ångest så blir det värre av att lägga sig och vila på soffan. Då kanske det är mycket bättre att få någon som kommer med ut och tar en promenad och bara är sällskap på den vägen. Så man behöver anpassa efter vem man har framför sig och fråga, vad kan jag göra för dig?
Mm.
Och så viktigt, alltså jag måste säga det också, för jag tänker det viktigaste är någonstans det här med de allra flesta tappar hoppet om att det ska bli bättre. Det är jättevanligt att kvinnor säger att känslan är att nu sitter jag i det här för evigt och det kommer aldrig bli bra. Jag är bortom räddning. Och där kan man ju som anhörig ta det liksom till sig och vara det där på något sätt ett ställföreträdande hopp. När man faktiskt talar om att det blir bättre och jag finns här på vägen.
Mm. Just det. Mm. Vi ska komma till det här med behandling. Jag tänker bara att du sa att pappor också kan bli deprimerade. Vad är symptomen då? Hur märks det på? Eller partners?
Mm. Partners är medföräldrars depressioner kommer ofta lite senare. Att det är det vanliga, att de dyker upp lite senare. Och där har man sett att ingången till att söka hjälp är också oftare via vårdcentralen. Att man kanske själv inte kopplar det till det här föräldraskapet. Så där är ju en viktig bit att man inom primärvården också tar med det i sin bedömning. Och tittar att är det föräldraskap och föräldrablivande som finns med närmaste tiden, så kan det liksom vara en utlösande faktor också för en medförälder. Sen har man också sett att pappor oftare faktiskt själva lägger fram det som stress och en känsla av otillräcklighet. Att man räcker inte till på jobbet, man räcker inte till hemma, och man beskriver det mer som stress än som depression.
Hur är det i familjer till exempel, antingen där det är en ensamstående som får barn så att det inte finns partner, eller i familjer där det kanske finns fler föräldrar, 3 eller 4 eller så. Har man ens tittat på det, och vet man hur vanligt det är då?
Man har inte tittat så mycket på det, och man har inte heller överlag tittat så mycket på samkönade relationer. Och därför så står många undersökningar som refereras till, så står det just mammor och pappor och har den man är i den begreppsvärlden. Men de undersökningar som finns så har visat ändå på samma förekomst och samma riskfaktorer. Så att det är egentligen det man har tittat på, man har inte hittat några skillnader på det. Men därför blir det också liksom det som man ofta hör, mammor och pappor. Det kan ju vara provocerande, men det handlar ju mycket om att studier har riktat in sig just på det.
Just det.
Mm.
Men och adoptivföräldrar, finns det någon studie där?
Mm. Det finns också det. Och jag tänker att där är det ju också, man kan absolut bli deprimerad som adoptivförälder och få en förlossningsdepression. Man behöver inte vara födande förälder för att bli deprimerad på samma sätt som en medförälder kan bli deprimerad.
Mm.
Och här, utmattning i sig ökar risken. Och sen har man också sett hos adoptivföräldrar att när man får sitt barn Och så har man kanske inte så mycket bakgrundsuppgifter alltid om barnet. Och i ett senare skede uppleva att barnet har särskilda behov. Att det kan vara en sån där trigger för att man blir, får en förlossningsdepression. Att det blir svårare än vad man har tänkt. Att det blir ökad krav på föräldraskapet mot vad man har föreställt sig. Och sen den biten som är ändå att betrakta som en normal grej när man får ett barn, oavsett om det är ett biologiskt barn eller om det är via adoption, så känner man ofta lite tveksamhet, man ångrar sig lite, det är inte alltid jätteroligt. När man får de där tankarna och känslorna vid en adoption så kan det vara oerhört skuldbelagt. Att man har kämpat länge, man har längtat och man har sett fram emot det här barnet, och så känner man lite så där på något sätt. Tycker att nu känner jag så här hemskt, jag har svårt att knyta an, svårt att tycka om. Så istället för att tänka att så här kan det vara, så här är det för väldigt många, så tänker man, men gud vad jag är rutten som sitter och är så här nu när jag borde vara lycklig. Så det är också en sån sak som är väldigt i de fallen, också med ofrivillig barnlöshet i stort, när man har kämpat länge, så är det där väldigt skuldbelagt.
Intressant.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Okej, så vad gör man åt det då? Om man nu har det, en förlossningsdepression. Hur ser behandlingen ut?
Det finns ju både medicinsk behandling, och det finns psykoterapi som hjälper. Ofta kan man kombinera de här båda. Och speciellt om det är en svårare depression så kan man behöva en kombination av båda. Många kvinnor är rädda för just antidepressiv behandling, och särskilt om man ammar. Men det har man forskat väldigt länge på. Så det finns medicin som man kan ta tryggt när man ammar. Och då funkar det så att man ofta trappar upp den här medicinen. Man börjar med en låg dos och så får man öka den stegvis. I början kan man må lite sämre och sen kommer det en effekt ungefär efter 2 veckor. Och där är det viktigt att man inte heller slutar med den där medicineringen för att man börjar må bra, utan man ska äta den ett tag efter att man har börjat må bra, så att det liksom hinner hålla i sig och hinner stabilisera upp sig allting. Och sen i samråd med sin behandlare så sätter man ut medicinen igen. Och sen vad gäller terapibiten så finns det många olika skolor, men kognitiv beteendeterapi, KBT, och också interpersonell terapi, IPT. Det är de som har visat sig ha bäst resultat. Och kognitiv beteendeterapi, då jobbar man mycket här och nu och man blickar på framtiden. Man jobbar med hemuppgifter som man får mellan gångerna som ska också... Så man kan dels återupprepa för sig själv i flera tillfällen, och sen liksom knyter det ihop lite de här sessionerna, att man har någonting konkret att göra hemma. Interpersonell terapi handlar mer om närmaste relationerna, att både hur de påverkar mående och hur mående påverkar de närmaste relationerna. Men sen tänker jag att det viktigaste kanske är att man träffar en lyhörd behandlare som har koll på förlossningsdepression och som man på något sätt, som man känner förtroende för. För då kommer man långt vad gäller behandling. Att det är viktigt. Att man behöver inte bli helt skräckslagen om man inte hittar just KBT eller inte får den här IPT. Utan det finns ju förstås andra vägar att gå. Bara man har den där trygga relationen och en just som har kunskap om depressionen, så tänker jag att kommer man långt med.
Så vad ser, hur är prognosen? Liksom? Hur är behandlingsresultat och prognos för det här?
Det är bra prognos. För även utan behandling så går det över med tiden. Mm. Men däremot så brukar man säga att ungefär en tredjedel får mer långvarig depression. Och man har också tittat på olika studier när man ser att det finns kvar depressiva symptom ännu efter 2 år. Så då kan man ju tänka att det är länge som det hänger kvar någonting av det här. Men det som också visar lite hur långvarig depressionen, det som man kopplar till längden, är just det här sociala stödet. Att har man mer stöd runt sig och har mer liksom nätverk som sluter upp och bollplank och folk som man kan anförtro sig åt, så det tenderar liksom att krympa ihop den här längden på depression.
Mm.
Men det går alltid över, men snabbare med hjälp skulle jag säga. Det är väl så man kan tänka.
Och vad är tidsskillnaden där? Liksom när du säger snabbare, handlar det om att är det månader snabbare eller?
Ja, jag tänker att just det där med 2 år, så där kanske det är många som är obehandlade, att då släpar det efter liksom, att det finns vissa symptom som hänger kvar. Men sen är det ju väldigt individuellt både hur djup depression man har, och så får man ibland jobba på lite olika områden. Att har man haft en väldigt traumatisk förlossning, så kanske det är främst där man behöver gå in och jobba. Så lite beroende på vad det hela handlar om.
Nu, när man då har sitt barn och kanske har de här ganska blandade känslorna för det och så. Jag antar att det i behandlingen kanske också ingår liksom ändå att göra saker och att aktivera sig både med barnet och kanske delvis utan. Mm. Men om man liksom känner att man, alltså som en del kvinnor beskriver, att de inte riktigt vill ta hand om sitt barn. Hur bemöter man det?
Jag tänker att det är ju så det kan kännas när man är deprimerad, när man är i den här lägen när man verkligen inte vill vara här. Och då behöver man ju också tänka att man ska liksom stötta upp den andra medföräldern, dens intuition och dens föräldraskap, att den behöver också fångas upp av vården. Och sen så får man liksom gå varsamt fram. Man kan gärna göra saker som känns ovant som förälder, att man kanske inte njuter till fullo, man kanske inte känner att det här är någonting som jag riktigt vill så där fullt ut, men det kan kännas ovant och det är okej. Men känns det obehagligt, så där kan man liksom ha som ledtråd att där kan man backa. Men man kan ju jobba mot den här depressionen i vardagen med olika sätt, liksom olika knep. Att det, just det här med att väcka känslor, så är det jättebra att man sitter hud mot hud med sitt barn. Att man klär av sig, man sitter med barnet på bröstet med en filt över sig. Man kanske duschar tillsammans eller badar badkar. Så här små steg som kan, som sagt, kännas lite ovana, men som gör det stegvis bättre, liksom bara man håller på lite.
Mm.
Så det finns ju sånt. Sen kan man ju också tänka i vardagen att man jobbar mot det här tysta och avstängda genom att prata högt, berätta vad man gör, att man liksom får igång ett snack hemma. Man kan berätta att nu ska mamma ta på sig jackan här, vi ska gå ut, och var mina skor, ja men där var de. Att man tränar sig, om man har svårt med samspel och liksom veta vad man ska säga direkt till bebisen, så kan man ta sådana här andra knep, att bara berätta högt allt som sker, och nu kokar jag kaffe och här är vattnet och så. Saker som också kan vara bra är att man tittar varje gång man byter blöja. Så kan man försöka le mot sitt barn. Ett fejkleende är ju för sig först. Att det känns ofta konstigt till en början. Mm. Men där har man liksom en uppgift. Man ler vid blöjbyte. Och sen brukar det börja komma lite mer naturligt på sikt. Och det där är en sak som kan kännas jättedumt först. Men sen kan det också vara en sak som man tittar tillbaka på. Och tycker att det är ganska bra. För då vet man att nu fick min lilla bebis. I varje fall 5 gånger om dagen här. De här leendena. Att man i efterhand kan känna att jag gjorde liksom det där i varje fall. Så att man lite maskerar det här depressiva med att bli avstängd och mimikfattig och sådär. Så man kan jobba på de här sakerna. Jobba mot depressionen. Och sen också bara tänka liksom att man får kanske ibland, man får kliva ur hemmiljön. Att planera in egna stunder. Man kliver ur, man boostar sig och så kliver man in igen. Det tror jag är jätteviktigt.
Mm.
Att många, hela tillvaron handlar ju om att ta hand om, och man behöver göra det, man behöver mata, man behöver byta, man behöver finnas till hands, men då får man inte glömma sig själv. Och där ska man inte heller fastna i att skuldbelägga, utan man tänker liksom att nu kliver jag ur, får lite energi, får mitt partner hemma, det är inte heller tokigt, de bygger sin relation och sen kommer jag tillbaks Och där beskriver många att där funkar det bättre. När man har lite liksom fått andas för sig själv så kommer man in. Och där kan känslorna kännas väldigt annorlunda och tillvaron väldigt annorlunda. Mm. Så att man får jobba också med sånt. Egen återhämtning och egen omtanke.
Du sa ju det här med dygnsrytmen. Kan man också tänka att man då om man mår bättre på eftermiddagen och kvällen. Att man ser till att ha mer tid med bebisen då. När man kanske har lättare för att genuint le eller liksom. Och att man verkligen försöker ta vara på den tiden.
Jag tänker att många kanske mår bättre för att avlastningen kommer hem så att säga. Att där känner man att, att nu slipper jag ansvaret. Jag tänker att mekanismen snarare är så att nu kan jag andas ut. Nu finns det någon annan som kan vara här och le och byta och vara jättefin förälder. Och jag slipper känna liksom kraven på mig. Så att man får ju göra som det känns. Men det kan ju kanske vara där som man istället behöver gå undan. För att man just känner lite frihet i ansvar. Och känner man, men det finns ju inga regler. Känner man liksom att nu är det bra så kan man sitta tillsammans. Och man kan bra liksom använda den tiden också. Mm. Man känner att det funkar.
Jag tänker att det där är ju också en väldigt vanlig dygnsrytm som man ser vid alla depressioner och även vid ångestproblem. Att det är värre på morgonen. Och att det också har med ämnesomsättning och hormoner och så att göra.
Ja.
Och återigen då familjer där det inte finns en partner, där det är en ensamstående förälder, så kanske man inte får avlastning, men att man ändå, att om man faktiskt mår bättre då, att man kan kanske vikta om att men då gör vi mysiga saker den tiden på dygnet när jag mår som bäst, och när jag mår som sämst så kanske man mer liksom tillåter sig att dra sig undan eller så.
Och sen tror jag att det kan vara klokt att man tränar lite sån här liksom att hemmahänga tillsammans, som jag säger så. Att om lilla bebisen ligger i ett babygym och är väldigt nöjd och tittar på en leksak, så ska man liksom sänka de här kraven också, för att då behöver inte jag sitta där och peta på leksaken och prata om den och visa och leka, utan då kan man sitta med en bok eller en tidning och använda stunden. Att man tänker att nu är vi hemma tillsammans i familjen, bebisen och jag, så att man också kan försöka hitta återhämtning i samvaron.
Just det. Du, om det finns syskon då, äldre syskon, jag tänker att, eller ja, vad tänker du om det? Om jag bara lämnar det så öppet.
Nej, men det tänker jag att det är jätteviktigt att ta med alla delar av familjen när man pratar om depression och när man behandlar depression. Det beror ju på hur gammalt syskonet är.
Mm.
Men det viktiga är ändå att man informerar barnet, att man pratar hemma om det. För barn överlag uppfattar mer än vad vi tror. Så att jag tänker att om man inte säger någonting så får ofta barn egna idéer om vad det är som är på gång och varför det är som det är.
Mm.
Så någonstans så ska man försöka berätta på barnets nivå att det här handlar om en sjukdom som, om låt säga, mamma har då. Och att man gärna säger vad det heter, att det är en depression. Kan vara viktigt att säga att det smittar inte, för det kanske var det första som barnet tänker, att det är något smittsamt när man pratar om sjukdomar. Men man kan gärna berätta vad gör den här sjukdomen. Det kanske gör att mamma blir ledsen, mamma orkar inte alltid leka och mamma gråter ibland. Och så får man säga att det är inget farligt och det kommer att gå över. Man kan gärna berätta vem som hjälper till att få det att gå över. Om det är en psykolog eller det är en doktor som mamma går till som ska hjälpa oss. Och också att man kanske betonar att det är inte barnets fel. Man kan tänka att det kan vara korta små samtal på barnets nivå. Och så får man svara på de frågor som barnet har. Och det kan ju komma flera stunder. Att man behöver inte tänka att man ska sitta en timme och undervisa någonting. Utan korta små stunder, och sen möter man upp det som dyker upp för barnet. Och här kan man kanske också tänka att man försöker hålla stora syskonets rutiner Så vanliga som möjligt. Och kanske informera förskolepersonal så att det kan komma också frågor där. Att de kan möta upp det på ett klokt sätt. Och så tänker jag att överlag så ska man nog inte vara så rädd för sådana här svåra samtal. För just små barn så, det är ganska bra lärdomar tänker jag. När man pratar om sådana här. Att man visar ju egentligen barnen att man behöver inte vara på topp jämt, och vi är mänskliga, vi behöver inte bita ihop jämt, utan vi delar det här i familjen och vi hjälper varandra, och ibland är det svårt och sen blir det bättre. Att man också får en ödmjukhet för vad man lär sina barn med de här samtalen.
Vad fint. Tack Elin för att du ville vara med oss och berätta om det här ämnet. Och du kan väl säga en gång till vad din bok heter, så kommer det här i slutet också.
Den heter Förlossningsdepression, ensam är inte stark.
Just det. Och finns i internetbokhandlarna. Och
ja, så. Precis.
Mm. Mm. Stort tack. Tack också till er som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Och till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna. Eller på Instagram där vi heter Barnpsykologerna_podd. Det här avsnittet gjordes i samarbete med Länsförsäkringar. Länsförsäkringar vill hjälpa alla blivande föräldrar att förstå hur viktigt det är att ha ett skydd för den gravida och för det ofödda barnet. Just förlossningsdepression ersätts inte i försäkringen, men den ersätter mycket annat. För det ofödda barnet är en gravidförsäkring det enda försäkringsskyddet som finns. Betalvarianten av försäkringen innebär ett skydd ifall ditt barn skulle födas med en sjukdom eller drabbas av en skada i samband med förlossningen. Ett visst skydd finns också för den gravida och partnern gällande medicinsk invaliditet vid olycksfall och ekonomiskt bidrag vid dödsfall. Den gravida kan också få hjälp i samband med komplikationer som kan uppstå under en graviditet. Tack Länsförsäkringar!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.